Här börjar En ärans man av Jeffrey Archer, del 7 i Clifton-krönikan. I översättning av Ann-Margret Forsström, inläst av mig Niklas Engdahl, för Saga 2022. Till min äldsta sondotter. Stort tack till följande personer för ovärderliga råd och hjälp med research. Simon Bainbridge, Sir Win Biscoff, Sir Victor Blank, Dr. Harry Brunges, Professor Susan Collins, Eileen Cooper, ledamot av Kungliga Konstakademin, Lord Norman Fowler, ledamot av Överhusets procedurkommitté, domprost Michael Hample, Professor Roger Kirby, Alison Prince, Catherine Richards, Mary Roberts, Susan Watt, Peter Watts och David Whedon. Prolog 1978. Emma hajade alltid till när hon fick syn på ett fartyg med kanadensiska flaggan i aktern. Innan hjärtat började slå normalt igen var hon tvungen att kontrollera namnet på skrovet. Den här gången rusade hjärtat och benen vek sig nästan. Emma tittade efter en gång till. Det här namnet skulle hon aldrig ta fel på. Hon reste sig och såg på de båda små boxerbåtarna som stävade upp för flodmynningen med svart rök puffande ut ur skorstenarna och den rostiga gamla lastbåten på släp mot den sista destinationen. På vägen till skrotningsvarvet kunde hon inte låta bli att tänka på vad konsekvenserna skulle bli om hon försökte ta reda på sanningen efter alla dessa år. Det vore nog vettigare att gå tillbaka till kontoret än att rota i det förflutna. Det var ju så länge sedan. Men hon fortsatte ändå till varvet och gick raka vägen till förmannens kontor som om hon bara var ute på den vanliga morgonrundan. Hon blev lättad när hon såg att Frank inte var inne. Där satt bara en sekreterare som knattrade på skrivmaskinen. Kvinnan reste sig så fort hon såg chefen. Mr. Gibson är tyvärr inte här, Mrs. Clifton. Vill ni att jag letar reda på honom? Nej, det behövs inte, svarade Emma och kastade en blick på det stora arbetsschemat som hängde på väggen och fick sina värsta aningar bekräftade. SS Maple Leaf var inbokad för skrotning och arbetet skulle börja nästa tisdag. Då hade hon i alla fall lite tid på sig att bestämma om hon skulle berätta för Harry eller göra som amiral Nelson och blunda med det seende ögat. Men hon skulle inte kunna ljuga för Harry om han fick veta att Maple Leaf hade kommit till fartygskyrkogården och frågade om hon kände till det. Mr. Gibson kommer säkert tillbaka om en liten stund, sa sekreteraren. Ingen fara, det var inget viktigt. Men kan ni be honom att komma in till mig när han har vägarna förbi mitt kontor? Vill ni att jag framför något? Han vet vad det gäller. Karen tittade ut genom fönstret på landskapet som ilade förbi när tåget rullade mot Truro. Men tankarna var på annat håll. Hon försökte vänja sig vid tanken på att baronessan var död. Hon hade inte haft kontakt med Cynthia Forbes Watson på flera månader och MI6 hade inte försökt ersätta henne som Karens handledare. Hade de tappat intresset för henne? Cynthia hade inte givit henne något viktigt att vidarebefordra till Pengelly på länge och te-stunderna hade blivit allt mer sällsynta. Pengelly hade antytt att han snart skulle återvända till Moskva. Hon längtade verkligen efter det eftersom det kändes förfärligt att gå bakom ryggen på Giles, den enda hon någonsin älskat. Dessutom var hon trött på att resa till Cornwall och låtsas hälsa på sin pappa. Pengelly var i själva verket hennes styvfar och hon avskydde honom. Hon hade hoppats att hennes mamma inte skulle gifta sig med honom, men när mamman blivit Mrs. Pengelly insåg Karen snabbt att hon skulle kunna utnyttja den trista partianhängaren för att fly från regimen som hon föraktade ännu mer än hon föraktade honom. Och sen hade hon träffat Giles Barrington som gjort det hela möjligt när han blev förälskad i henne.